Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig, Per Fjärdingby. Där vi rullar vidare med 70-talets sista år i den här översiktsserien. Och nu börjar vi ju verkligen närma oss nutid, om jag får lov att vara lite åldersförnekande, eftersom jag personligen är född 77, så det känns ju som att det var igår. Men nu börjar vi täcka in de åren med. Vi har ju tittat tidigare på 70-talet här, det var ju mycket Richard Nixons år i Vita huset, och vi kollade ju förra avsnittet hur det gick med hans efterträdare Gerald Ford, vars presidentskap präglades ganska mycket utav Watergate och Vietnamkriget. Och när vi lämnade översiktsserien senast, så hade demokraten Jimmy Carter vunnit över den sittande presidenten, republikanen Gerald Ford, som därmed inte blev folkvald för första gången då. Så att nu rullar vi in här, och för många blev ju inte landets 200-årsjubileum efter självständighetsförklaringen 1776 det festliga år som man hade kanske hoppats på då. Ekonomiskt var det ju tuffa tider för många, och arvet efter Vietnamkriget och Watergate-skandalen var ju fortfarande lite svåra att glömma då. Och presidentvalet 76 präglades ju av, som vi var inne på, lågt valdeltagande och lågt förtroende för stat och politiker och så vidare då. Så idag ska vi se hur den här nya presidenten Jimmy Carter tar sig an alla de här problemen när USA rullar vidare efter sitt 200-års jubileum. Precis som sin föregångare Gerald Ford tog ju Jimmy Carter över rodret i Vita huset i en tidsanda som fortfarande präglades starkt av Vietnamfiaskot och Watergate-skandalen och i en fortsatt tid där USAs ekonomi behövde gå igenom strukturella problem och oljekriser och stagflation och så vidare. Carters väldigt knappa seger över föregångaren Ford gav ju heller inte något sånt där jättemandat för djärva politiska lösningar då. Carter tillhörde också Demokraterna och Demokraterna var ju fortfarande ett relativt skakat och splittrat parti som inte riktigt kanske hunnit återhämta sig efter det här kaoset 1968 kring både Vietnamkriget och medborgarrättsrörelsen och annat som ägde rum där i slutet på 60-talet. Och i den lagstiftande makten, kongressen, så var det ju fortfarande många som var väldigt måna om att återta makt från den verkställande makten då i form av presidenten. Det amerikanska folket hade ju också utvecklat lite av en cynism angående den politiska makten och den här höga arbetslösheten och inflationen som fanns i landet skapade ju en viss ilska mot politiker som man inte tyckte kunde göra någonting åt de här problemen som fanns i det amerikanska samhället. Så utmaningarna var ju väldigt stora även för Jimmy Carter när han tar över presidentskapet. Sen kan man väl säga också så här, det som präglar Jimmy Carters tid är ju också att han kanske inte gjorde det helt, inte så mycket lättare för sig själv heller. Han hade ju en ledarstil präglad av en väldigt självgod kan man säga och inte speciellt flexibel anda som gjorde att de här kanske med utmaningarna snarare förvärrades än underlättades då. Carter var en ganska intelligent man men han hade liksom inte riktigt koll på hur saker och ting gick till i politikens Washington DC. Och det här har ju kommit då och då presidenter som inte kanske då hade haft en karriär inom administration eller kongressen eller senaten eller någonting sånt där. Så man kommer lite utifrån då. Och det behöver ju inte alltid betyda ett problem då. Det hade ju kunnat kanske till exempel kompenserats om man hade omgärdat sig med ministrar och rådgivare som hade mer erfarenhet av kongressarbete och departementsarbete och så vidare. Men Carter, han väljer att omge sig med många av de rådgivare som man tidigare hade förlitat sig på helt enkelt inom den lokala politiken i hemstaten Georgia då. Och från egentligen första till sista dagen så skulle Carter och hans Georgia-stav, om vi kan kalla dem för det, begå ganska många blundrar. Och det här, trots att han egentligen hade fördelen av att samarbeta med en kongress vars kammare hade demokratiska majoriteter. Det här är ju första gången sedan 1968 som ett parti hade makten i både Vita huset och hela kongressen samtidigt. Men som den ingenjör han var försökte Carter ofta analysera problemen rejält innan han kom med lösning, men det var lite som att han ibland kanske överanalyserade, och när han till slut skickade förslag vidare till kongressen på en rad olika områden så möttes de inte sällan av motstånd i kongressen då, där de här lösningarna kändes lite för avancerade kanske i vissa lägen. Och Carters lite, ska man säga, humorslösa och självgoda stil gjorde det också svårt för honom att nå fram i etablissemanget i Washington. Ur väldigt många synpunkter så var han ju också en klassisk mittenpolitiker. Med demokratiska mått mätt så var han ganska moderat, men inte alls från den liberala falangen av partiet. Samtidigt som han inte var tillräckligt konservativ för att tilltala mer då liberala republikaner. Många av hans förslag och uttalanden i kontroversiella frågor som aborträtt och gayrättigheter eller positiv särbehandling utifrån ras och präglad av någon slags medelväg som på något sätt gjorde få nöjda då. Hans sätt att försöka driva igenom liberala mål med mer konservativ finansiering var ju också redan från start lite av en utmaning, och under 70-talets övriga ekonomiska utmaningar blev det lite för svårt att komma med den typen av lösningar då. Så han kom, kan man säga, Carter till Vita huset med en lång att göra lista, men slutade egentligen i sin tid i Vita huset utan att ha fått speciellt mycket av det här gjort då. Carter, han ägnar ju väldigt mycket av sitt presidentskap åt energiproblemen och ekonomin, och han tog ju över mitt i en lågkonjunktur och såg ju snabbt till att försöka minska arbetslösheten genom ökade statliga investeringar och sänkta federala skatter. Redan i den inledande ekonomiska politiken så utsattes han för ganska mycket kritik och visade sig kanske inte alltid ha den här taktkänslan som man behövde då med de demokratiska kongressledamöterna som han egentligen var beroende på för att få igenom sin politik. Då han rådfrågade inte särskilt många av dem och hans förslag uppfattas inte tillräckliga från liberala demokrater. Han tenderade också till att försöka spara in pengar i den federala budgeten genom att lägga veto mot en rad infrastrukturprojekt. Men det var ju också sådana projekt som var viktiga för ledamöter för att få stöd på sin hemmaplan. Så genom att inte stötta de här satsningarna så får ju liksom många demokratiska politiker problem på hemmaplan, vilket gör att de tenderar till att inte vilja stödja Carters förslag då. Hans åtgärder för att sänka arbetslösheten skapar ju också andra problem i form av en stigande inflation då. 1978 så försökte Carter införa ett antal riktlinjer för pris- och lönenivåer. Men de här var ju lite grann som Nixons tidigare byggda på liksom någon slags vädjan och frivillighet då. Och det är ju sällan det går hem. Carter föreslog 1979 tvingande åtgärder för att hålla löneökningar nere, men det resulterade egentligen enbart i att Carter också fick fackförbunden emot sig och kongressen mötte de här förslagen med kyla. Vissa experter menade att det ur ekonomiska synvinklar var väldigt bra att de här förslagen gick igenom, men politiskt så brände ju Carter allt fler broar då. Landets strukturella ekonomiska problem var väldigt uppenbara men väldigt svåra också att åtgärda. Industrin behövde ju ställa om för att öka produktiviteten, men det var ju inget som var gjort i en handvändning, och värst var det ju kanske den här tidigare industriella motorn då, Midwest-regionen, alltså delstater som Ohio, Michigan, Illinois, Indiana, Minnesota etc. Det var ju under de här åren som den här regionen fick det passande smeknamnet Rostbältet, eftersom det många industrier som har problem där. Carter försökte också lösa energifrågan då, och trots ambition om att om det motsatta så hade ju landets oljeberoende egentligen ökat under Ford-administrationen, och 50% av all olja USA behövde kom från importer. Carter hade angrepp den energifrågan precis som han gjort med alla andra frågor utan att egentligen konsultera ledarna i kongressen, och när han hade satt tänderna i frågan med hjälp av experter så hade han skapat ett väldigt omfattande och komplext förslag till lösning då. Det här lagförslaget var ett paket som inkluderade 113 olika åtgärder som skatter på gas, skatter på bensinslukande fordon och annat. Kongressen urholkar ju förslaget rejält och gör det lite enklare, och en besviken Carter fick skriva under det här urvattnade förslaget i november 78 då. Som grädde på moset var ju dessutom en ny oljekris ett faktum bara ett halvår senare 1979 då. Oroligheter i Mellanöstern skapade ju för andra gången på 70-talet en brist på olja, och när OPEC samtidigt då höjde priset på oljan rejält var oljekrisen ett faktum igen då. Långa köer vid bensinstationerna blev liksom en iögonfallande symbol för landets ekonomiska bekymmer, och Carter-administrationen liksom misslyckades ju att lösa dem då. Carter hade ju också han var liksom på något vis också lite otursförföljd också då. Som ett alternativ till olja hade hans administration uppmuntrat till investeringar i kärnkraft som ett energialternativ. Och den 28 mars 1979 blev ju då ytterligare ett bakslag i den energipolitiken då, när den här kärnkraftsolyckan äger rum då vid Three Mile Island utanför Harrisburg i Pennsylvania. Det är den här händelsen som Tage Danielsson så fyndigt använde för att skämta om sannolikhetsläran då. Men den här olyckan gjorde ju att Carter fick kritik för att ha ställt sig bakom en sån riskfylld energikälla som ett alternativ till det här oljeberoendet då. Så 4 år av Carters ekonomiska politik löste inte alls landets problem då. Inflationen vägrade ge sig och räntorna blev bara högre och högre. Och när man kom fram till 1980 så hade ju arbetslösheten visserligen sjunkit till 7,5%, men samtidigt var inte 7,5 någon så här superbra siffra, och samtidigt så hovrade liksom inflationen på runt 12% och räntorna nådde liksom rekordhöga höjder på runt 20%. Så att det är ju ingen som direkt uppfattar att Carter har lyckats lösa landets ekonomiska problem på något plan där. På det sociala området så var ju Carters facit också rätt likt det facit på det ekonomiska, ekonomiska planet. Och en fråga som var i fokus under Carters president tid var ju health insurance, alltså sjukförsäkringssystemet. Och det här var ju en fråga som frustrerat demokraterna som drivit den ända sedan Harry Trumans dagar. Och även om Lyndon B. Johnson drivit igenom de här grundläggande Medicare och Medicaid, så såg ju många ett behov av att se över och utvidga den här rätten till sjukvård och health insurance. Och i sin presidentkampanj 1976 hade Carter i teorin förespråkat ett omfattande och obligatoriskt sjukförsäkringssystem. Men i praktiken bävade han för hur de här kostnaderna skulle lösas. Så Carter ville ju ofta ha liberala reformer, men ekonomiskt så var han ju mer konservativ då. Här så socialministern Joseph Califano försökte lägga fram ett förslag för att reformera sjukförsäkringssystemet och pensioner, och tanken var att utvidga systemet samtidigt som man inte ökade kostnaderna till extremen genom att minska förmåner och höja pensionsåldern. Men trots det här försöket att minska kostnaderna så uteblev stödet från Carter, och till slut fick Califano ge upp då. Liberala ledamöter i kongressen som Ted Kennedy pressade ju Carter att agera, men utan en hållbar plan att finansiera ett nytt välfärdssystem så backar presidenten från den här frågan då. Och uteblivna reformer inom välfärden var ju en väldigt stark orsak till att presidenten och kongressen gled allt mer ifrån varandra då. En besviken Ted Kennedy till exempel bröt ju helt med presidenten och beslutade sig för att ställa upp i demokraternas primärval 1980. Mycket tack vare den här frågan då. När Carter anlände till Vita huset ökade ju också förhoppningen om framsteg för medborgerliga rättigheter hos afroamerikaner och andra minoriteter. Och Carter hade ju vunnit tillbaka en del demokrater i södern och ingav förhoppningar om att kunna ena demokraterna igen och slå tillbaka då den här republikanernas Southern Strategy, där man har försökt att vinna mark i södern då. Men Carter var ju en president som inte hade medborgerliga rättigheter på agendan, om det inte rörde sig allmänt liksom om mänskliga rättigheter. Och förutom att utse afroamerikanerna Griffin Bell till just justitiekansler och Andrew Young till FN-ambassadör, så gjorde Carter afroamerikaner ganska besvikna. Och precis som i mycket annat så var Carters inställning i rasfrågan ganska mycket mellanmjölk eller mittenpolitik då. Han var varken drivande eller helt ignorant, och det bästa för Carter var ju om rasfrågan inte fick fokus, och det skapade en massa känslor och problem då. Detsamma gällde kvinnors rättigheter. När det gällde abortfrågan försökte Carter balansera på drep då. Han ville inte stöta sig med varken abortförespråkare eller abortmotståndare, men lyckas i slutändan nästan stöta sig med alla då. Han utsåg ju då Joseph Califano som minister för hälso- och välfärdsfrågor. Det irriterade ju abortförespråkare eftersom han inte ville ha federala pengar som skulle gå som stöd till aborter. Samtidigt försökte Carter uttrycka sitt stöd utan att gå längre för då just aborträtten i fallet Roe vs. Wade, vilket gjorde att han inte föll så god jord bland abortmotståndare heller då. Under Carters tid som president gick också tiden ut för det här föreslagna konstitutionella tillägget ERA, alltså Equal Rights Amendment. Carter var ju delaktig att förlänga deadline för ratificeringen till 1982, men i övrigt gjorde hans ljumma stöd och kampanjande liksom skapade ett visst missnöje hos kvinnor då. Indiana blev sista delstaten att ratificera det här tillägget 1978, och 5 delstater drog till och med tillbaka sin ratificering här under Carters år då.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tittar vi på utrikespolitiken så försökte Jimmy Carter spinna vidare på Nixons detent, men istället för den realism som Nixon och Kissinger fört in så var Carter en förkämpe för mänskliga rättigheter i allmänhet och en mer idealistisk inriktning i utrikespolitiken. Carter menar att hans föregångares misstag var att inte agera moraliskt, alltså själva motpolen till realpolitik då. Alltså med en bättre moral och fokus på mänskliga rättigheter så skulle USA kunna undvika situationer som Vietnamkriget, tyckte Carter då. Och efter Vietnamkrigets militära misslyckanden och de egna ekonomiska problemen så ville ju många amerikaner se ett minskande av interventioner i omvärlden. Och själva poängen med detent hade också varit att konkurrera med Sovjetunionen på det politiska planet snarare än det militära. Då. På många platser i världen där lokala grupper kämpar om politisk makt och fredligt eller våldsamt så struntade man emellertid ganska fullständigt i supermakternas olika relationer. Då. Och i slutet av 70-talet och början av 80-talet försökte Carter lägga sig i utvecklingen i flera centralamerikanska länder som till exempel Nicaragua, El Salvador och en praxis som skulle följas av flera presidenter, och under faran att man stötte demokratiska krafter försökte man hindra att vänsterstyren gjorde närmanden till det kommunistiska Kuba till exempel. Och Carter nådde en del utrikespolitiska framgångar under sina 4 år som president som delvis kompenserade för många av hans övriga blunders. Då. För det första så slutförde han då det här närmandet av Kina som Nixon hade inlett, och den 1 januari 1979 så etablerade USA och Kina ambassadörer i varandras länder då, återigen. Carter löste också ut den så kallade Panama-frågan, och ni som kommer ihåg så var det ju Theodore Roosevelt som tagit över det här inledda franska bygget av kanalen, Panama-kanalen, som startat redan på 1800-talet. Och genom att hjälpa Panama att bli självständigt från Colombia så hade ju Roosevelt i utbyte då fått amerikanska rättigheter till den här kanalzonen, alltså den geografiska del där kanalen passerar mellan Atlanten och Stilla havet då. Redan 1974 hade Henry Kissinger skrivit under ett principdokument om att USA skulle överlämna rättigheterna till den här kanalzonen till Panama och att driva som en neutral zon då. Men för republikanska hökar hade det blivit lite av en principfråga att motsätta sig det här då. Ronald Reagan exempelvis slog under primärvalet 1976 fast att we bought it, we paid for it, it's ours, sa ju han om Panama-kanalen till exempel då. Och det här innebar ju nästan per definition att det blev en viktig fråga för Carters utrikespolitik. Ifall de konservativa tyckte att man skulle behålla Panama-kanalen så tyckte Carter att lämna tillbaka kanalzonen var den mest moraliska lösningen då. Och Carter lyckades också övertala senaten att i en väldigt jämn omröstning godkänna det fördraget där USA åtog sig att lämna tillbaka Panama-kanalzonen till Panama vid millennieskiftet år 2000. Då. Och det var ju en väldigt jämn omröstning då, 68 röster mot 32, vilket innebär att det bara var en röst från att inte skulle få den 2/3 majoritet som behövdes för att driva igenom förslaget då. På kort sikt så var det ju en framgång för Carter, och på lite längre sikt så kunde ju konservativa republikaner kritisera honom som vek då. I mellanårsvalen förlorade många demokratiska senatorer sina val, bland annat för att de röstat just för det här fördraget, så att det kom ju att bita lite grann Carter och demokraterna i rumpan detta. Carter såg ju också till att USA för stunden återtog sin antikoloniala roll man hade haft tidigare i historien. Han uttalade sitt stöd för självständighetsrörelser i Rhodesia, Zimbabwe och Namibia, och alltså de sista koloniala arven som fanns. Dessutom riktade han kritik mot det sydafrikanska apartheid-systemet som totalt ignorerade svartas rättigheter då, samtidigt som den svarta befolkningen förtrycktes då med våld. Flera saker gjorde att relationerna med Sovjetunionen blev lite frostigare under Carters presidentskap, och att Nixons och Kissingers närmanden som de gjort tidigare började knaka i fogarna. Då. För det första såg Sovjetunionen Carters fokus på mänskliga rättigheter som ett hot mot ländernas närmanden och ett medvetet avsteg då från det här detent. Speciellt pekade man ut hur inkonsekvent USA agerande var när man drog in ekonomisk hjälp till auktoritära styren i Chile och Argentina samtidigt som liknande auktoritära regimen i Sydkorea och Filippinerna fick fortsatt stöd. Då. För andra hade ju kongressen redan vägrat att lätta på handelsrestriktioner med Sovjetunionen som varit själva grunden i Kissingers försök att vinna politiska eftergifter från fienden genom ekonomiska incitament. Då. Och för det tredje så vägrar Sovjetunionen också att lätta på sina restriktioner mot judarna att kunna emigrera från Sovjetunionen som många amerikaner såg som ett måste. Då. Och för det fjärde så ogillade man i Sovjetunionen att ärkefienderna USA och Kina närmat sig varandra. Så. Trots de här frostiga orsakerna till frostrelationen med Sovjetunionen så öppnade Carter upp för en ny omgång av förhandlingar då, att försöka få igenom det här SALT II-avtalet, alltså nedrustning och begränsning av kärnvapen som även Ford hade försökt då. Och den här fortsättningen ägde ju rum i en tid när allt fler i USA började tvivla på vad sådana avtal faktiskt skulle ge för fördelar. Sovjetunionens stöd i konflikter i Mellanöstern och Afrika och deras försök att begränsa olja för västvärlden gjorde att många blev skeptiska till att ska man verkligen skriva fler avtal med kalla krigets ärkefiender då. Sovjetunionens invasion av Afghanistan 1979 blir ju en väldigt viktig händelse, och det omöjliggjorde ju ett nytt avtal och såg till att kalla kriget tog fart igen då. Så istället skulle ju länderna snabba på sina respektive upprustningar av kärnvapningen under 80-talet här då. Just det här året 1979 så inträffar ju tre händelser i Mellanöstern som dramatiskt skulle förändra USAs relation med resten av världen, kan man säga. Och den första händelsen var ju en framgång för Jimmy Carter. Det var ju det så kallade Camp David-avtalet och ett fördrag mellan Egypten och Israel. Och 1978 hade ju Carter bjudit in ledarna för Egypten och Israel för att chilla lite och förhandla på sommarresidentet Camp David. Och lite kurios och så säger det här presidentens så kallade fritidshus i Maryland. Under 13 dagar så pågick förhandlingarna där, och avtalet som de kom överens om handlade om att Egypten erkände Israels rätt att existera som en suverän nation, samtidigt som Israel återlämnade Sinaihalvön som man erövrat 1967. Samtidigt förband sig de båda länderna i lite luddiga termer att förhandla om palestinsk autonomi i de av Israel ockuperade områdena, alltså Gazaremsan och Västbanken då. Carter hyllades ju väldigt mycket för att ha skapat en slags Camp David-anda som lett fram till de här framstegen då. Den andra utrikespolitiska händelsen 79 som var viktig blev dock en katastrof för Carter. Det var ju den här iranska revolutionen och gisslantagandet i Teheran då. Den här framgången med Camp David kom ju helt av sig då, den här iranska revolutionen då. Under Nixon och Kissinger hade ju USA förlitat sig en hel del på Iran och dess ledare då, Shahen Mohammad Reza Pahlavi. Då att den här Shahen skulle stå för säkerhet i Persiska viken och en buffertzon gentemot Sovjetunionen då. Carter han fortsatte ju att öka ju stödet av Shahen och det skulle ju bli lite av ett misstag då. Missnöjet med Shahen i Iran var ju väldigt stort då. Landet hamnade allt mer i kaos. Bland befolkningen så avskydde man hans auktoritära styre, och många med stark islamistisk tro avskydde också hans försök att modernisera landet och närma sig västvärlden. Allt det här ledde ju till att muslimska fundamentalister under ledning av den här religiösa ledaren Ayatollah Khomeini via en revolution tog över makten i Iran från Shahen, då den proamerikanska ledaren. Och Khomeini var ju starkt anti-västen och anti-USA, och USA stod ju liksom handlingslösa utan någon slags plan B för relationen med Iran utan den här Shahen då. Carter han erkände ju Irans nya styre och lät ambassaden vara kvar då, men den här tidigare Shahen då, han tvingas ju gå i exil i Mexiko och var svårt sjuk, och när Carter sen tillät honom då att komma till USA för att genomgå en cancerbehandling så tog den här nya regimen i Iran det här som en väldigt förolämpande handling gentemot dem då. Och som vedergällning för den här förolämpningen så stormade 150 radikala nationalistiska studenter den 4 november 79 då den amerikanska ambassaden och kidnappade 53 amerikanska soldater och diplomater från ambassaden och höll dem som gisslan i huvudstaden Teheran då. Efter två veckor så släpptes 13 nu gisslan då, enbart kvinnor och afroamerikaner, i ett försök att försöka vinna support från de där grupperna i USA då. I USA sågs ju handlingen som ett brott mot den internationella rätten som ger diplomatisk immunitet för ambassader och ambassadpersonal då. Och till en början försökte Carter förhandla, men när de här förhandlingarna bröt samman så valde han istället då att göra ett militärt fritagningsförsök, svårt ord, kallat Operation Eagle Claw i april 1980. Och den här operationen blev ju ett rejält misslyckande då. En helikopter och två flygplan förlorades. 8 amerikanska soldater miste sina liv och en civil iranier miste också sitt liv då. Och efter att ha försökt med både diplomati och en militär operation så tvingades Carter att gå över till ekonomiska sanktioner, men han lyckades liksom inte få gisslan varken frisläppt eller fritagen. Gisslankrisen i Iran drog ut på tiden då, vecka för vecka, månad för månad, och det här utdragna gisslandramat i Iran blev liksom en slags symbol för USAs försvagande makt som spädde på känslorna av misslyckande som liksom redan var ganska stora efter det misslyckade Vietnamkriget då. Och själva situationen tog bildligt talat egentligen Carter själv som gisslan då. Det här gisslandramat mer än någon annan händelse gjorde ju allmänheten frustrerad med sin president då. Och i slutändan skulle ju gisslandramat också bli politiskt handikapp då, för under Carters hela sista år som president bidrog det ju starkt till att han sen då förlorade presidentvalet 1980 och inte blev omvald. Och på längre sikt satt i händelsen också standarden för de ekonomiska sanktioner och risiga relationer som än idag gäller egentligen mellan USA och Iran då. Den tredje händelsen 79 som var viktig, var nämnde jag redan tidigare, det var ju Sovjetunionens invasion av Afghanistan som inleddes i december 79. Och tanken var ju att försvara en sovjetvänlig regim, men i slutändan så blev ju kriget i Afghanistan egentligen Sovjetunionens motsvarighet till Vietnam kan man säga. Och USA var inte sen att förse de här radikala islamistiska rebellerna med vapen då. Ironiskt nog skulle USA bara inte lära sig av varken sitt egna eller Sovjetunionens Vietnam, utan det var också inleda ett krig i Afghanistan på 2000-talet som ni alla vet. I USA misstänkte man ju att invasionen av Afghanistan var ett första steg i Sovjetunionens försök att etablera liksom ett mer långtgående inflytande ner mot Indiska oceanen och Persiska viken för att öka tillgången till olja då. Och den här invasionen gjorde ju Jimmy Carter rasande, och han menade att Sovjetunionens agerande var det största hotet mot världsfreden sedan andra världskriget då. I ett enda svep så var ju det här med dissent och förbättrade relationer ett minne blott. Carter valde att dra tillbaka det här SALT 2-avtalet innan senaten ens röstade om det, medveten om att det också dessutom var kört att få de här nödvändiga 2/3 rösterna då. Så det här SALT 2-avtalet blev inte underskrivet den här gången heller. USA valde att införa ett embargo på spannmålsprodukter till Sovjetunionen och började registrera män för värnplikt igen som ett svar på det här. Och man till och med då valde sedan att bojkotta OS i Moskva 1980 då. Och alla de här händelserna skulle ju polarisera Mellanöstern och göda islamistisk radikalism på olika sätt. Och där Camp David-avtalet var ett viktigt steg i utvecklingen, där vissa arabiska länder var villiga att leva i fred med Israel och ha vänliga förbindelser med USA. Men avtalet gjorde också mer radikala militanta grupper ilskna, och de som avskydde västländskt inflytande i Mellanöstern tog ju avstånd från västländsk kultur då. Och de här fortsätter att se Israel som en dödsfiende och ville avsätta alla regimer i Mellanöstern som var proamerikanska då. Och de här grupperna kunde ju också se på den iranska revolutionen som en framgång som gav uppmuntring om att det var möjligt att skapa islamska teokratiska regimer som spände musklerna mot USA då. Så kriget i Afghanistan blev också en slags stridsrop för islamistiska fundamentalister att bekämpa då, sekulära invasioner som man kallar det för. För en kort period så delade man agenda med USA i kampen mot Sovjetunionen, men när Sovjetunionen dragit sig ur och kalla kriget var slut skulle ju samma stridsrop riktas mot USA som vi alla vet. President Carter hade alltså intagit Vita huset med en förhoppning om att flytta fram positionerna för mänskliga rättigheter i världen och kontrollera kapprustningen, men precis som många andra presidenter hade han blivit ett offer för omständigheterna i kalla kriget då. Sommaren 1979 var ju ingen direkt höjdare för Jimmy Carter, speciellt när en ny oljekris var ett faktum då. Carter var ju väldigt pressad att agera då med allt det här som jag beskrivit som har hänt då. Hans rådgivare informerade honom att folk började tappa förtroendet för honom, så att om han inte gjorde något så skulle det bli en väldigt tuff utmaning att väljas om i presidentvalet 1980 då. Carter svarade med att bjuda in en rad rådgivare till Camp David för att vidta åtgärder då, och i 10 dagar så överlade man olika åtgärder och så vidare. Resultatet föll väldigt platt och blev ytterligare ett av Carters misslyckanden. Tanken var att ta krafttag mot oljekrisen och landets problem, men istället så verkade Carter snarare försöka hitta syndabockar då. Och det är det här läget efter de här 10 dagarna som han håller ett remarkabelt tal till nationen, som det tanken var att Carter skulle presentera ett antal förslag för att lösa energikrisen. Men de här förslagen bleknar ju då i jämförelse med Carters beskrivning av problembilderna och hans väldigt bleka bild av nationen, alltså USAs tillstånd, ingav ju inte jättemycket hopp, och istället var det som om man nästan skyllde landets problem på det amerikanska folket. Han menade att folk skapat a crisis of confidence that strikes at the very heart and soul and spirit of our national will. Och hans kritiker kallade ju väldigt snabbt det här talet för national malice speech, alltså ett tal av illvilja och elakhet. Och bara en vecka efter talet så sparkade Carter också hälsoministern Joseph Califano och finansministern Michael Blumenthal. Trots bra intentioner och hårt jobb så var ju Carters ledarskap väldigt problematiskt. Det var som om presidenten skyllde ifrån sig på andra. Så att han skyllde ifrån sig på det amerikanska folket och ministrar och istället för att ta ansvar för landets problem själv. Då. Och allt fler amerikaner började ju dra slutsatsen att problemet snarare var Carter själv än något annat då. Och det här präglar ju på något vis Carters presidentskap i det stora hela. Det är lite som om allt som Carter tog tag i blev fel. Han försöker, men ingenting blir som han hoppas på. Stora utmaningar och otur spelade in, men det var också som om att allt han tog i allt han tar i blir bara förvärrat på något vis. Som gisslansituationen eller fritagningsförsöket, och han lyckas komma på kant med sitt eget partis inflytelserika liberaler samtidigt som konservativa republikaner till höger fick ammunition för att om och om igen kritisera honom då. Och det var som att Carter bara krympte med sämre självförtroende ju längre han befann sig i Vita huset. Det gick så långt att en rådgivare till och med gav honom rådet att börja looking, talking, acting more like a leader even if it's artificial. Ganska långtgående råd att han måste ändå försöka se lite ledare som ju ser ut som en stark ledare även om man inte är det, så att säga. Och det här med otur och klantighet om och om igen då, så pricken över i på något vis var ju någon slags bizarr händelse som kom att kallas för kaninskandalen 1979 då. Jag brukar ju i översiktsserien försöka måla med breda penseldrag och inte alltid gå in på alla typer av detaljer och händelser, och det är ju ibland får man något mejl från någon som tycker att jag har valt bort något viktigt med, och det här kanske inte är den absolut viktigaste händelsen egentligen, men det är ändå, tycker jag, på något vis så rolig och så typiskt för Carters presidentskap, så vi måste ändå ta upp kaninskandalen 1979 då. Och det här är ju under en fisketur hemma i Georgia som Carter är ute på då, så simmar en så kallad kärrkanin. Jag vet inte vad det är för kaniner som lever i kärr då, men det är en sån som simmar nära Carters båt, och enligt presidenten hade kaninen väst och försökt liksom att ta sig ombord på båten och Carter, han tvingas liksom mota bort den här kaninen med åran, och när han berättade om den här händelsen så var det väldigt få som trodde han, men en av hans medarbetare hade lyckats tagit ett kort där man faktiskt ser den här kaninen. Och dessvärre råkar ju då Carter nämna, eller dessvärre för Carter så råkar hans presssekreterare nämna händelsen för en journalist som spred det här vidare, och sen historien publiceras till slut i Washington Post, och politiska fiender gjorde ju narr av honom och ritade och tecknade bilder som påminner om filmen Hajen, men istället för Hajen då, eller istället för Jaws, så skrev man då på sig utifrån en tass då på kaninen. Och inte nog med att han då blir häcklad på det viset, så är det också så att djurrättsaktivister börjar kritisera presidenten och anklaga honom för övervåld mot kanin med åran då. Och Carter, han försvarade sig med att den hade varit väldigt ovanligt stressad och aggressiv då, men att han bara hade skvätt lite vatten för att schasa bort den. Ja, ni hör ju, till och med en kanin och en fisketur kan leda till skandal, så vet man att tiden i Vita huset är tuff då. Och hans politiska motståndare utnyttjar ju såklart den här incidenten som en symbol för alla Carters misslyckanden då. Så när vi har nått fram till 1980 så var ju landet rejält trött på Jimmy Carter. Hans position som nationens ledare hade urholkats rejält och ekonomin hade knappast förbättrats. Och med försämrade relationer med Sovjetunionen och utdraget gisslandrama i Teheran då, så föreföll Carter handlingsförlamad. Han hade varken tilltalat liberala demokrater eller konservativa grupper med sin mitten på politik och sin konstanta medelväg i alla frågor. Och även om man nådde vissa utrikespolitiska framgångar så kunde de inte kompensera för alla övriga plumpar och misslyckanden politiskt då. Carter hade ju gått till val 1976 som en outsider som skulle kunna rätta till allt det onda med etablissemanget i huvudstaden Washington DC då. Och 4 år senare så var ju hans väljare väldigt besvikna. Jag tyckte snarare att han hade skapat ytterligare problem då. Så om USA, om man ska sammanfatta de här 2 senaste avsnitten, som om USA hade hoppats av att Gerald Ford och Jimmy Carter skulle kunna göra presidentposten lite ärofylld och värdig igen efter Nixons vanära och Watergate, så hade ju många blivit besvikna under 70-talets andra halva. Så istället ska vi se hur landet tar en mer konservativa riktning och väljer en president som på sitt sätt försökte återfå förtroendet för presidentposten och göra den lite mer ärofyllt då. Och då pratar vi såklart om Ronald Reagan. Men innan vi tar det då, så i de närmaste avsnitten kommer vi titta lite grann på hur USA faktiskt i grund och botten gör en konservativ svängning, som jag tror är viktigt att förstå lite utdraget och på djupet jämfört med, för att förstå egentligen hur USA ser ut på 80-talet och Ronald Reagans presidentskap. Men det tar vi i kommande avsnitt. Tills dess får ni det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.